Roligt att se er allesammans. Hälsningar från södra Finland. Vi var ett gäng här från församlingen på fortbildningsdagar för våra församlingar. Och vi var samlade ett 80-tal ledare och vi hade faktiskt två riktigt, riktigt bra dagar. Så vi kom upp med tåg i... När kom vi igår kväll? Kom vi upp med tåget här. Men det är roligt att vara hemma, roligt att vara här, roligt att se er allesammans. Och jag ska predika för er idag, om det är okej. Okay. Det är okej, okay. Då gör vi så. Vi har ju haft en sån här tredelad predikoserie, där varje del har haft tre söndagar. Vi har utgått från att fråga oss så här att vad Guds rike är. Och vad det betyder att vara en del i Guds rike. Vad innebär det för någonting? För vi vill inte bara lägga en massa statements och en massa påståenden, utan vi vill försöka förstå. Vad betyder det som vi säger? Jesus sa nämligen att när han kom hit till jorden så sa han att Guds rike är nu här. Och vi har försökt förstå vad det rike är för någonting. Vi har sagt så här att vi tror att det är hälsosamt att tillhöra Jesus. Eller hur? Vi tror inte att det är någon sån här självutplåningskurs från Indien eller någonting annat besvärligt. Utan vi tror att det är väldigt hälsosamt att vara frälst, hälsosamt att tillhöra Jesus. Vi tror att det kommer att göra dig gott att gå på hans väg och vara en del av hans rike. Vi tror inte att det kommer att vara utan problem. Eller hur? Finns det någon som har haft problem den här veckan? En del av er har haft en ganska bra vecka, andra har haft lite utmaningar. Det är så livet är. Men så tror vi inte heller, vi tror inte att det är en dans på rosor, utan vi vet att rosorna har både blad och taggar. Och så är det också med livet, det är både uppåt och det är också ibland neråt. Men vi tror, i det stora, så tror vi att livet tillsammans med Jesus kommer att göra oss gott. Det är gott att leva. Hur fortsätter det? Kan ni inte den gamla sången? Vad är det för fel med? Det ska vara gott att leva. Exakt. Så är det. Annars sabbar du det hela. Nej, vi ska inte gå längre in i den sången. Det är en gammal sång som är bra. Det ska vara gott att leva. Vi tror nämligen inte så här att tillhöra Jesus, att det är tänkt att du, nu ska jag ta en lite poetisk bild. Det är inte tänkt att du, när som du har levt klart här det här jordelivet, så det är inte tänkt att du ska segla in i den himmelska hamnen. Och då är alla, vad heter det nu igen? Master eller mäster? Master. Då är alla master brutna och seglet har du tappat för länge sedan och du öser med ditt öskar för brinnkära liv och det är fullt med hål i båten. Och så 20 meter innan du kommer till hamnen så då kapsejsar hela skutan och så får du simma resten av vägen. Jag tror inte det är tänkt att det ska vara som med ditt liv. Jag tror inte att Gud har tänkt att det är som ditt öde. Och jag tror så här. Genom Guds nåd, inte på grund av din egen kraft, men genom Guds nåd och genom hans kraft, så kommer du att kunna segla in med spända segel. Amen. Bra. Det är bra med spända segel. Du kommer att ha båten full av människor som du har plockat upp under vägen. Människor som du har fått betyda någonting för. Människor som kanske har varit kapsejsade, men som du får plocka upp i båten. Och så får ni tillsammans segla in i den himmelska hamnen. Vilken poetisk bild. Eller hur? Är det inte bättre det än att ösa med öskare? Va? Genom alla stormar, det vet vi att livet kommer att innebära. Det kommer att innebära stormar, det kommer att innebära svårigheter. Men Gud har inte tänkt att du ska kapsejsa. Utan Gud har planerat för dig att du ska kunna leva ett helt liv, ett fullt liv, oberoende vad som kommer emot dig. Du kanske får leva ett långt liv, eller så får du leva ett kortare liv. Det är inte så på det sättet att tillhöra Gud, det betyder inte att du har garantier för morgondagen på det sättet. Men du kan leva ett fullt liv, ett hälsosamt liv, ett liv där du kan känna att det här fungerar genom allt som jag möter. All right? Bra, Marina. Du är med. Det är nog ni andra också. Det vet jag nog. Vi har för den här serien då, de här 9 gudstjänsterna, så har vi haft ett utgångsord som är grekiskt. Det är det enda grekiska jag kommer att plåga dig med idag. Så var inte orolig. Det ordet kommer här på skärmen. Och det är ett ord som heter sozo eller so-so. So-so. Ett ord. Som översätts i den svenska bibeln med frälsning eller med räddning. Men alla som har läst grekiska eller känner till grekiska lite vet att grekiskan är väldigt så här brett ord. Eller brett språk. Det finns väldigt mycket betydelse jämfört med den svenska som är lite fattiga. Och det finns 3 saker i det här ordet sozo som vi kan använda på svenska. Och det är de här 3 orden här. Frälst, alltså räddad. Fri eller befriad. Hel eller helad. Allt det här ryms in i det här ordet. Och allt det här ryms in i Guds plan för dig. Gud har tänkt med dig att du ska få vara frälst. Att du ska vara räddad. Gud har tänkt att du ska få vara fri. Och Gud har också tänkt att du ska få vara hel som människa. Är det inte ganska bra det? Jag tycker det är helt bra. Och allt det här ryms in i Guds tanke för oss. De här 2 första, frälst och fri, de har vi talat om. Om du har missat dem så får du gärna gå in på vår hemsida och lyssna till dem. De finns där under just de namnen. Men idag så ska vi börja den sista delen. Nämligen ordet hel. Okej? Vi ska tala om att vara hel som människa. Vi ska tala om att bli helad under 3 söndagar framöver. Och sista söndagen, det är den 28 i fjärde, så kommer vi att be för sjuka. Vi kommer att be för sjuka, vi kommer att be för människor som är söndriga, kanske till kroppen eller kanske till själen. Därför att vi vet att Gud vill att vi ska vara hela. Eller hur? Och jag ska visa för dig genom att vi ska studera Bibeln tillsammans vad det är som Gud vill med oss och vad Gud vill just med just det här ordet. Så är du beredd? Då ska vi läsa Bibeln. 1 Thessalonikerbrevet, det 5:e kapitlet och den 23:e versen. Om du inte har med din Bibel så får du se här på skärmen. Så kommer de här bibelställena framåt. Det här är Paulus som säger så här. Han hälsar till församlingen. Så säger han så här. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han ska också utföra sitt verk. Det här säger Paulus, det här önskar Paulus de här Thessalonikerna som han skriver åt. Jag önskar att ni ska vara hela till ande, kropp och själ. Vi talar ibland om ande, kropp och själ som det vore ett jättestort bibliskt begrepp. Men det här är det enda stället där det finns de här orden samtidigt bredvid varandra. Ande, kropp och själ. Därför att Bibeln gör inte en sådan jättestor uppdelning mellan ande, kropp och själ. Utan den behandlar människan som en helhet. Men Paulus säger att jag önskar att ni ska vara hela. Det är väl ingen nyhet för alla av oss att det finns väldigt många söndriga människor. I vårt samhälle, eller hur? Det är ingen nyhet heller att kanske på något område så känner du dig själv lite söndrig. Jag tror att varenda människa längtar efter att bli, hur ska vi säga, helare än vad man är på olika områden. Stämmer det? Jag kan ta mig som ett exempel. Jag önskar att jag vore helare på vissa områden i mitt liv. Jag söker Gud och ber till honom om att få bli helare på olika områden i mitt liv. Och jag tycker att det är så bra att Paulus instämmer. Han önskar att du ska få vara hel. Han önskar att du ska få vara hel som människa och som individ. En stor del av det Jesus gjorde här på jorden när han gick här så handlar det om det här. Vi läser i Apostlagärningarna. Jag kommer att plöja en del skrift här. Apostlagärningarna, det 10:e kapitlet och den 37:e versen så står det så här. Ni känner till den förkunnelse. Här är det aposteln som berättar om Jesus. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen. Och som följde på det dop som Johannes förkunnade. hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring, han gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld, för Gud var med honom. Det här sysselsatte sig Jesus med. Han gick omkring och gjorde gott. Ibland när man tittar på, följer med religionen, så är det inte riktigt det här man förknippar andlighet och Gud med, utan det är mer av pekfingar och grejer. Men Jesus, han gick omkring och gjorde gott. Han gick omkring och när han träffade människor så gjorde han gott med dem. Han sa åt en, men idag måste jag få äta tillsammans med dig. Och idag måste jag få vad heter det, tillbringa lite tid med dig. Och vissa människor som var sjuka, som var besatta, som hade problem av olika slag, så möter Jesus och så gör han gott. Eller hur? Och det här ska vi lite grann se på. Och jag tror att han gör det här därför att godhet och hälsa och liv finns i Guds natur. Gud är sån. Gud är ingen despot, han är ingen sån där hårdhudad typ som tycker om att plåga dig. Utan istället så är han god. Det står så nämligen i andra Mosebok. Andra Mosebok, det 15 kapitlet, så står det så här. Det här är gamla testamentet, det här är innan Jesus. Innan Jesus kom hit till jorden. Så står det, han sa, om du hör Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller hans stadgar, så ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna, för jag är Herren din läkare. I gamla testamentet så presenterar sig Gud med olika namn. Ja, men för oss så vi heter ju Stefan och Per och Stig och så vidare. Vi vet som inte så riktigt mycket vad de betyder. Kanske du inte ens vet vad ditt namn betyder. Då ska du fara hem och googla. Det kan vara en ganska besvärlig upplevelse om du inte har gjort det förr. Men namnen betyder någonting. Men i gamla testamentet och på den tiden så betydde namnen någonting väldigt mycket. Och Gud presenterar sig som med olika namn. Det här namnet, här är min läkare, det är på hebreiska Rafa. Så nu har du fått ett grekiskt ord idag och nu har du fått ett hebreiskt ord idag. Och mer av språkvetenskapen så blir det inte den här dagen. Jehova eller Adonai Rafa betyder Herren min läkare. Och jag tycker att det är jättebra att Gud presenterar sig på det sättet. För när han gör det så vet jag hurdan han är. Eller hur? Han är inte en Gud som tycker om att kasta sjukdom på mig. Utan han är en Gud som tycker om att bota mig. Hänger du med? Han är en Gud som tycker om inte att lägga bördor på mig. Utan han är en Gud som tycker om att lyfta bördor på mig. Från mig heter det. Så heter det. Exakt. Vilken Gud vill du ha? Vill du ha en som lägger bördor på dig? Och som säger, berätta för dig vad du inte har gjort rätt och hur du ska sköta dig. Eller vill du ha en Gud som säger, jag kan ta din börda. Det där kallas en retorisk fråga, för den är inte så svår att svara på. Och jag hoppas att du svarar den senare. Naturligtvis vill vi ha det. Och jag förklarar lite grann nu hur Bibeln fungerar. Genom att Gud uppenbarar, alltså visar vem han är, genom de här namnena så förstår jag vem han är. För ibland så kanske Gud känns långt borta. Har du känt det någon gång? Räck upp en liten hand om du har känt Gud långt borta. Ja, vi är ärliga här. Ibland funderar man, finns han överhuvudtaget? Men då uppenbarar sig Gud i Hesekiel 48:35. Och nu kommer det till hebreiskt ord. Som Adonai Shamma. Shamma, vet du vad det är? Ja, det betyder Herren är här. Eller Herren, nu kommer ett gammalt ord. Den allestädes närvarande. Så med det där lilla samma där, så kan jag förstå att Gud finns överallt. Så även om jag tycker att han är långt borta från mig, så kan jag förstå att det är bara i min känsla. Därför att jag vet att Gud lämnar aldrig mig. De dagarna jag känner att han är nära, så är han nära. Och de dagar som jag känner som om han skulle vara hur långt borta som helst, så är han lika nära som de dagar när jag kände att han var nära. Hänger du med? Det är för att vår tro bygger inte på känslorna. Eller hur? Vår tro bygger inte på vår känsla. Det är jättebra att känna, eller hur? Det är jättebra att få känsloupplevelser, att uppleva att Gud är nära, att uppleva sig älskad och så vidare. Men min tro bygger inte på vad jag känner. Idag var det ett härligt möte, nästa söndag var det inte ett härligt möte. Så idag älskar Jesus mig, men nu är han lite tveksam. Va? Nej, det är inte så. Utan Jesus älskar mig 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan. Alltid oberoende om jag känner det inte. Därför att han har sagt, ty så älskade Gud världen. Okej, okay? Är du tacksam för Bibeln? Det är jättebra. Därför att då förstår, kan vi förstå vem Gud är. Jag är Herren, din läkare. Jag är den Gud som botar sjukdomar. Jag är inte den Gud som kastar på dig sjukdomar. Hallå? Det är bra, tycker jag. Okej? Okay? Det är med andra ord, när vi talar om hel och helande så är vi på ganska trygg mark därför att det är en del av Guds natur. Det är så vi kan förstå det. Okej? Okay? För det andra som vi behöver som etablera när vi talar om hel och helande, om vi talar om kroppen, det är det att Gud är intresserad av din kropp. Okej? Okay? Gud är intresserad av din kropp. Där ska vi låta smälta lite. När Gud skapar dig så skapar han inte en ande som flyger omkring. Ja? Utan när Gud skapar de första människorna, om vi läser i första Mosebok 1:26, så säger Gud så här. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Där kan vi stanna. Det är också jättebra. Eller hur? Vem liknar du? Papp min. Vem liknar du? Va? Okej, vi tar det en gång till då. Nu säger jag, vem liknar du? Och så svarar du. Vem liknar du? Exakt. Därför att Gud sa från början, låt oss göra människor till vår avbild. Så om du vill få en liten sån här glimt, det är många människor som vill det, över hur Gud ser ut, kik på din granne just nu. Alltså jag menar, gör det, kik runt omkring. Nu har du fått en liten förståelse hur Gud ser ut. Därför att Gud gjorde oss till sin avbild. Och så står det så här. I 2:7 då. Och Herren Gud formade människan av stoft, alltså jord, från jorden och blåste in livsande i hennes näs. Så blev människan en levande varelse. Hur gick det där till då? Jag har absolut ingen aning. Men nu skulle det ha varit ganska intressant att få vara med och kika på det där. Men här säger det från början att människan har både en själ. Okej? Okay? En själ eller en livsande. Och så har vi lite jord då. Okej? Okay? Och det betyder det att Gud är intresserad av din kropp. Varför är det här viktigt då, säger du? Det här är superviktigt. Framförallt i det samhälle vi lever. Där det finns så många som hatar sin kropp. Vi är inte gnostiker. Gnostiker, vad är det för någonting då? Ja, det var inte grekiska utan det är svenska fortfarande. Gnostiker, de ansåg att den materiella världen, alltså den fysiska världen, den var någonting ont. Och det var bara det andliga eller det intellektuella eller tanken, det var någonting gott. Vet du vad som händer om du lever med den inställningen? Jo, det betyder att du kan leva precis som helst, hur som helst med kroppen. Du behöver inte ta hand om den, för den är en del av det onda. Medan Gud säger att kroppen, den är någonting gott. Så att gnosticism, det är inte kristen tro. Utan kristen tro. Ska vi läsa vad kristen tro är för någonting? Yes, kom igen. Första Korinthierbrevet, det 6:e kapitlet. Ska vi läsa lite längre här, hoppas du orkar. Din kropp är någonting heligt och någonting viktigt. Och jag vill tala till dig om din kropp idag. Därför att kristen eller icke-kristen spelar ingen roll. Vi har alla lite problem med våra kroppar. Ja? Den är för lång, den är för kort, den är för smal, den är för rund, den är för omuskulös och någonting är nu alltid fel. Va? Eller hur? Mm. Exakt. Så här säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 6:12. Det här, vi kommer mitt in i ett sammanhang och vi ska inte lägga ut hela sammanhanget. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta någonting få makt över mig. Maten är till för magen. Säg ett amen. Maten är till för magen. Och magen för maten. Och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte för otukt, alltså för orenhet, utan för Herren och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Jesus och genom sin makt ska han också uppväcka oss. Det är lite knepigt. Vet ni inte att era kroppar är Kristi kroppsdelar? Ska jag då ta Kristi kroppsdelar och göra den till en kökas kroppsdelar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en köka är en kropp med henne? Det heter ju de två ska bli ett kött. Men den som förenar sig med Herren, han är en ande med honom. Fly bort från otukten eller orenheten. Varför då? Jo, för att alla annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den otuktige, han syndar mot sin egen kropp. Och så kommer det här. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er? Och som ni har fått av Gud. Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärligar då Gud er kropp. Eller hur? Varför är Bibeln, eller varför är Gud mot orenhet? Är det för att Gud är lite pryd och då han skapar dig, sa jag sista gången, så måste han göra det bakom skynke så inte han ska se att du är naken. Va? Det är inte det handlar om. Gud är inte pryd. Läs Höga visan. Va? Har du läst Höga visan någon gång? Jag ska inte gå in på den. Men där kan du läsa intressanta saker. Så Gud är inte pryd. Men han är mot orenhet. Varför? Därför att han är en glädjedödare? Nej. Utan därför att han har sånt asia om din kropp. Han bryr sig så mycket om din kropp. Så han säger, förstör inte din kropp. Hallå? Förstör den inte. Ta hand om den. Det här är den kristna tron. Inte att det fysiska är någonting ont, utan det är skapat av Gud. Men ta hand om den. Din kropp är någonting fantastiskt och värdefullt. Hallå? Förstör den inte. Jag har skrivit korkskalle här i mitt manuskript, men jag kan ju inte säga. Va? Förstör den inte, utan ta hand om den. Hata den inte. Missbruka den inte. Sälj den inte. Utan vårda den. Ta hand om den. Ge den näring. I passlig mängd. Ge den sömn. Va? Ge den motion. Va? Oj, oj, oj. Va? Ibland kommer människor och säger så här till mig. Att hur är det nu med att röka? Ni vet den här syndakatalogen. Hur är det med att röka? Är det synd att röka? Vet du, jag brukar svara. Det är ungefär lika synd som att inte motionera. Oho. Va? Gud har ju inget problem med röken. Eller hur? Det står att när han kommer så är det rök. Det står att han gick på mig på berget så var det rök. Man kunde nästan inte se honom för det var fullt av rök. Det är inte det som är problemet. Men Gud har problem med de saker som bryter ner din kropp. Hallå? Och om du inte motionerar i längden och blir 42 och nästan 43 som jag, då vet du att du måste motionera om det ska bli till någonting. Eller hur? Det är sant. Så det är lika mycket synd, om vi ska använda begreppet, att du sover för lite och missköter din kropp som någonting annat som gör att din kropp tar skada. Okej? Okay? Vi ska inte tala om det här nu, men vi ska inte tala om syndbegreppet så mycket idag. Men jag vill att du ska förstå att det är så Guds rike fungerar. Gud är inte pryd och så här, men han är jättemån om dig. Va? Han är jättemån om dig och han, ja man kan säga så, han hatar allt som vill förstöra dig. Han hatar allt och gör allt han kan för att förhindra de saker som vill förstöra dig. att ta kontrollen över ditt liv. Därför börjar det här bibelstället med att allt är lovligt, men allting är inte nyttigt. Allt är lovligt, men du ska inte låta någonting få makt över dig. Okej? Okay? För när du låter någonting få makt över dig så blir du slav till det. Okej? Okay? Om du är slav till negativa saker så bryter de ner din kropp. Och bryter ner din själ. Okej? Okay? Och det vill inte Gud. Utan han vill att du ska vara din ande, kropp och själ ska bevaras hel tills du seglar in i hamnen. Ja? Det vill han med dig. Så ta hand om den. Kristen tro är egentligen väldigt kroppslig. Vet du det? Den är tvärt emot gnosticismen. Den är tvärt emot den grekiska filosofin där man tänkte att det var tanken som räknade. Ett centralt begrepp i den kristna tron, det är ju inkarnationen, eller hur? Vad betyder inkarnationen? Exakt. Gud, eller Jesus, blev människa. Gud blir människa i Jesus Kristus. Så pass mycket människa att Johannes säger det i hans brev. Att det vi med egna händer tog på. Det vi kände på. Oj, det är frisyr. Rör aldrig din kvinnas hår. Det är aldrig någonting att rekommendera. Nu rör du mitt hår igen, säger man alltid Marina. Jag tycker så om att klappa. Nu ska vi gå vidare, säger hon. Okej. Okay. Gud blev människa så starkt så att vi kunde så att de kunde röra vid honom. Ta i honom, konkret. Okej? Okay. Gud blev människa i Jesus Kristus. Han kom hit. Han gick i ett par skor eller ett par sandaler. Han skrattade. Han grät. Han svettades. Eller hur? Har du sett Jesus svettig någon gång? Gå i Israel längs där nere i Döda havet till exempel. Där det blir som en gryta. Då svettas man ganska rejält. Han svettades. Han var glad. Han var arg. Han var hungrig. Han var trött. Till och med står det han var ångestfylld. Jesus var i högsta grad människa och han hade kött och blod. Eller hur? Ordet blev kött, säger Johannes när han talar om Jesus. När dina och mina synder skulle förlåtas, det här har jag sagt tidigare, så spikas Guds sons kropp fysiskt fast på ett kors. Tal om fysisk tro. Eller hur? Det är inte bara en massa andar som flyger omkring, utan det är konkreta saker. Och när allt det här är sagt så kan jag säga så här. Gud vill hela din kropp. Det kan vi notera. Gud vill bota din kropp. Gud älskar att lyfta av fysisk svaghet från din kropp. Det andra området som Gud är intresserad av, det är din själ när vi talar om helande. Gud är intresserad av dina tankar. Det är ibland är de så förvirrade så vet inte du själv vad du tänker. Eller hur? Men Gud är intresserad av dina tankar, av ditt själsliv, av din personlighet. Det står så här i första Petribrev, det andra kapitlet och den 24 versen. Oj, vad tiden går fort här. Första Petribrev 2, 24. Det var våra synder som han bar i sin kropp på korsets trä, som vi sa. För att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdighet. Och genom hans sår har vi blivit botade. Så står det så här. Ni var alla som vilsegångna får. Men nu har ni vänt om till er själs herde och vårdare. Den där formuleringen gillar jag. Det där är Jesus för dig och mig. Han är vår själs herde och vårdare. Speciellt i det samhälle där vi lever nu, i vår tid, så är det många människor som, man är kanske inte så fysiskt trött, eller hur? Men man är ganska själsligt trött. De flesta människor idag har ju ett arbete som inte gör dem så extremt fysiskt trötta. Men man blir trött här i skåpet, eller hur? Man blir trött i tanken, man har mycket problem med det, mycket man går och tänker på och så vidare. Så blir man sliten i sitt tankeliv och så blir man trött och kanske också går sönder i sitt tankeliv. Eller hur? Det kraschar lite liksom. Och då står det i Bibeln att han är våran själs herde och vårdare. Gud vet vad han talar om. Eller hur? Gud har det här på klart. Så på samma sätt som Gud vill hela din kropp. så vill Gud hela din själ. Är du med? Jesu tjänst, som vi sa i början, när vi ska tala lite om helande. Jesus var väldigt upptagen med att bota människor under hans tid här på jorden. Hans effektiva tjänst, alltså hans tid i, om man säger så, i rampljuset, så var ungefär 3 år, eller hur? Under tre års tid så läser vi evangelierna om 41 unika tillfällen då Jesus helade en människa eller helade människor. Ibland helade han fler än en. Han helade allting från feber. Och här ser man ju att han har väldigt mycket kärlek också med Petrus, för han helar Petrus svärmor. Då ska han ha mycket kärlek. Men i alla fall står det, Matteus 8:14, så står det så här. Jesus kom till Petrus hus och fick se att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då lämnade febern henne. Och hon steg upp och betjänade honom. Va? Det här var inte det största miraklet som har hänt i världshistorien. Hon hade lite feber och Jesus rörde vid henne och febern försvann. Okej? Okay? Så det var ett litet under. Ända då fram till, som vi läser i Johannes 11:38. När hans vän Lazarus har dött. Så står det så här. Jesus hade kommit till dem och Lazarus hade dött. Så står det, Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döda syster Marta sa till honom, Herre, han luktar redan, det är ju 4:e dagen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Far, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för folkets skull som står här ska tro att du har sänt mig, bad jag denna bön. Det är en ganska intressant bön. Alltså, egentligen ska jag inte behöva be nu, fader, men för att de här som står här nu ska tro att det är som dig jag talar med, så ber jag nu den här bönen. Man kan tycka att det är så kul att läsa Bibeln. När han har sagt det här ropade han med hög röst, Lazarus kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, befria honom och låt honom gå. Tänk om de hade haft YouTube på den där tiden. Va? Den där hade fått klickar. Det är helt säkert. Men det här gör en död människa, så uppväcker Jesus. Okej? Okay? Hur gjorde han det? Har ingen aning. Tror du på det där? Ja, det gör jag faktiskt. Jag gör det. Men hur? Ja, jag vet inte. Han verkar inte kunna det i alla fall. Och en sak är då att tänka så här att Jesus har tydligen makt att göra det här. Men sen så står det i Matteus 10:1 så säger det att Jesus kallar till sig 12 lärjungar. Och han ger dem makt att driva ut onda andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Så Jesus kunde tydligen också ge sina efterföljare den makt som han själv hade. Eller hur? Och inte bara apostlarna, utan det står så här i Markus version av missionsbefallningen. I Markus 16:15 så står det. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa de som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Varför spenderar Jesus så mycket tid med att bota sjuka? Varför ger Jesus sina lärjungar det här mandatet att gå och bota sjuka? Varför säger han åt oss att vi ska gå ut och bota sjuka? Varför gör han det? Gillar han en häftig show? Nej, därför att han älskar människor. Eller hur? Allt det han gör motiveras utgående från att han älskar människor och han hatar allt som vill riva ner, trycka ner, förstöra. Det står att djävulen, han har kommit för att stjäla, slakta och förstöra. Men så står det, men jag, säger Jesus, jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Eller hur? Det är därför han gör det. Det är därför han säger åt oss som troende att vi också ska göra det. Okej? Okay? Det här är det klassiska evangeliet. Det här har kyrkan stått för i alla år. Det här är det som Bibeln talar om väldigt, väldigt mycket. Nå, hur är det nu då? Blir alla som du ber för friska? Nej. Varför inte då? Har absolut ingen aning. Om du får reda på det så kom och berätta för mig. Va? Jag vet inte. Men Jesus säger i alla fall att jag ger er auktoritet. Det står så här. I Filipperbrevet, det andra kapitlet och den femte versen. Filipperbrevet 2:5. Vi läser det här i ett litet sammanhang. Var så till sinnes, eller var på samma sätt som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade inte tillvaron som Gud som ett segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på ett kors. Och lyssna då. Därför har också Gud upphöjt honom, och lyssna här nu, över allting och gett honom ett namn som är över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fader till ära att Jesus Kristus är Herren. Jesus har fått ett namn som är över alla andra namn. Alltså högre än alla andra namn. Och det här är grunden. Det är inte för att vi är duktiga på hokus pokus eller någonting annat sånt. Utan det är därför att Jesu namn är över alla andra namn. Det finns många namn i den här världen. En del namn som är mera skräckinjagande än andra namn. Det finns ett namn till exempel som heter cancer. Jag tror att de flesta av er här känner någon som ni har förlorat i cancer. När man säger ordet cancer så det blir bara kallt i atmosfären. Det är ett starkt namn. Det är ett hemskt namn. Det kör otroligt av, för trots vetenskapens framgång så skördar det otroligt många offer. Men Bibeln säger att Jesu namn är större än alla andra namn. Det betyder att när du lägger ditt liv i Jesu händer, så lägger du ditt liv i hans hand som har ett namn som är större än alla andra namn. Och när vi lägger händerna på en sjuk, så lägger vi händerna på en sjuk i Jesu namn. Inte i vårt namn. Inte som om vi, som Paulus säger, som vi genom våran kraft skulle kunna åstadkomma någonting. Men vi lägger våra händer, vi ber för varandra i Jesu namn. Och vad som händer då, det är att Jesus får en möjlighet att beröra den vi ber för. Okej? Okay? Det här är inget hokus pokus. Utan vi tror att Jesus finns. Vi tror att han lever. Vi tror att han vill beröra varje människa. Och när man ber för en människa i Jesu namn, så möjliggör man för honom att beröra en annan människa. Händer det alltid? Vet ni exakt hur det går till? Nej, det är klart att vi inte vet. Det är inte på det sättet. Men det står här i den här boken. Det står så här i Bibeln, och därför så gör vi det. Som Markus säger, vi kan lägga på det bibelstället i Markus 16 och 18. Om du tar det följande där. Det ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Eller som det står i Jakobs brev. Jag ska avsluta här nu. Du kan komma och spela, Daniel. Så står det så här, det här är en väldigt konkret instruktion. Jakobs brev, det femte kapitlet och den 14 versen. Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, alltså församlingens ledare, människor som har en erfarenhet, människor som har vandrat längre med Gud kanske än du har gjort. Och de ska be för honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Det där kan vi också ta upp lite senare. Det är som inte motorolja, utan det är någonting annat. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa honom upp. Och han begått synder, så ska han få förlåtelse för dem. Och så fortsätter det med att säga, bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Vem är en rättfärdig människa? Jo, det är en människa som har tagit emot Jesus i sitt liv. Så du behöver ingen pastor nödvändigtvis, eller någon biskop, eller någon med stor hatt på huvudet, eller någonting annat, att be för dig. Utan du kan begära hjälp från en annan troende och säga, nu har jag ett tufft, nu behöver jag hjälp. Och så kan ni säga, men då ber vi tillsammans. Och när vi ber för varandra i Jesu namn, när vi bekänner våra synder för varandra, så står det, då ska ni få bli botade. Det är så många människor som går genom hela sitt liv med massa trasighet, antingen till kroppen eller till själen. Och vi är verkligen inte en sån församling som säger att det är något fel på dig om inte du blir botad, eller det skyll dig själv eller någonting annat. Ingen av oss har någon sten att kasta i vår arsenal överhuvudtaget. Men vi tror på en Gud som älskar att beröra människor med sin kärlek, med sin kraft och med sitt liv. Därför att det står så här i Jesaja 29:11, och jag lovar det är det sista bibelstället för dagen. Där Gud artikulerar sina tankar för oss. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Den bästa framtiden, det bästa hoppet, det finns ju i den här första delen som vi har talat om, frälsningen. Att ta emot Jesus Kristus, att ta emot förlåtelse för sina synder, att få evigt liv på sin insida. Det om någonting ger framtid och hopp. Men det ger också framtid och hopp att känna att man får bli fri från saker och ting som binder en. Fri från bitterhet, fri från oförlåtelse, fri från mörka tankar, fri från självförakt, fri från det som bara vill trycka ner. Det ger också framtid och hopp att få bli hel. Eller hur? Det ger också framtid och hopp att få känna att det som var sönder, kanske på min insida, det är nu helt. Det som ständigt på något sätt plågar mig på min insida, det är nu helt, därför att jag möter Jesus. Eller det som i min kropp inte fungerar, det fungerar nu därför att Jesus har rört vid mig. Jag vill tala till dig också som kanske har varit sjuk i din kropp i många år. Kanske du har sökt helande, kanske du har bett till Jesus många gånger, kanske ingenting har hänt. Jag har ingen annan sak att säga till dig än två saker. Och det är, fortsätt att söka Jesus. Fortsätt att be till honom. Fortsätt att be människor i din närhet. Säg, be för mig. Och det andra är att jag önskar att vi kan vara en församling som står tillsammans med dig medan du väntar på ditt helande. När du kämpar kanske med någonting trasigt på insidan, så vill vi vara en församling som inte fördömer dig. Vi vill vara en församling som säger, been there, done that. Vi vet hur det är. Vi vill ha en församling som bara hjälper varandra medan vi är i väntrummet. Ja? Ibland kan vi få vara i väntrummet längre. Ni vet hur det är med den kommunala hälsovården. Ja? Ibland känns det som kommunal hälsovård att vara i Guds väntrum. Ja, man vet inte riktigt varför och på vilket sätt. Men jag vill uppmuntra dig att söka Gud. Söka ett helande till din själ, till din kropp. Fortsätt att be om hjälp. Därför att vi har en Gud. Och det här vet jag. Om inte jag vet allting annat. Men vi har en Gud som älskar att lyfta bördor. Vi har en Gud som har det som favoritsysselsättning att hela det som är brutet. Vi har faktiskt en Gud som har tagit som huvuduppgift att uppsöka och att frälsa det som är förlorat. Sån är våran Gud. Jag önskar verkligen att du ska få känna det.